den salmen. Nytt kyrkeår er det i dag. Godt nytt år, får jeg ønske deg, på det nye kyrkeåret. Fantastiskt. Ja, min bön för dig det är att du under det här året skulle få komma närmare Gud. Att du under det här året skulle få förstå längden och bredden och höjden och djupet utav Kristi kärlek. Jag har alltid en sån där utvärdering varje år över mitt liv där jag funderar, har jag kommit närmare Jesus under det här året eller har jag kommit längre ifrån? Ser jag mer utav vad han har, liksom, av hans liv i mitt liv? Ser jag mer utav andens frukter i mitt liv det här året än vad det var 2014? Och ibland blir man ju nedslagen, men ibland vissa år så märker man att ja, men det går faktiskt framåt lite, en aning millimeter i Marie-Louise Nilssons liv. Jag har inte lika mycket som jag kämpar med nu som när jag var 20. Och det, ja, bara det är ju fantastiskt och ett mirakel. Så. Vår passion som kyrka, vår passion som Kristi kropp och vår målsättning, det är när vi firar gudstjänst, när vi samlas till gudstjänst, så handlar det inte om att vi samlas utifrån tradition eller utifrån en viss kultur. Det handlar inte om att vi kommer hit och tänker att det är väl bra för vår moral och för vår etik att vi blir lite bättre människor. Det handlar inte om att vi skulle bli mer andliga och få en liten andlig medicindos, ett litet liksom vaccin. Det handlar inte om en vältalig predikan, för det är vältalighet. Det kan många ha. Det handlar inte om att bli... ja, bättre och mer andlig. Utan det handlar om att Gud är levande och verksam. Om Gud inte lever så behöver vi inte vara här. Om Gud inte finns så behöver vi inte vara här. Då behöver vi inte lägga denna tiden på detta. Men vi tror att Gud finns. Vi tror att Gud är den levande Guden. Vi tror att det som han har gjort genom Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse och hans seger är det viktigaste som en människa kan ta ställning till genom hela sitt liv. Det är det som är det absolut bästa att någonsin få uppleva i sitt liv. Vi tror att han har uppenbarat sig genom Guds ord, genom Jesus Kristus. Vi tror inte att det är en myt utan att det är högst aktuellt idag. Och det finns inget som är mer väsentligt för dig eller mig än att lära känna den levande Guden. Vi tror att det är möjligt här och nu att komma in i en intim relation med honom. Vi tror att det bästa som är att få uppleva vänskap med Jesus och att han inbjuder oss till vänskap med honom, att vara hans vän. Vi tror att här och nu så kan vi få lära känna honom djupare, få lära känna honom i vår själ, i vår ande, i vår kropp. Det är därför som vi är här. Det är därför vi samlas till gudstjänst. Och därför så kan vi med väldigt stor frimodighet och förväntan sträcka oss till Bibeln och läsa Guds ord och gå till Zakaria. Vi böjer oss fram, vi sträcker oss framåt för att vi vill ha mer utav honom. För att vi har en förväntan av att han faktiskt vill tala till oss idag. Att det inte bara är traditioner och myter och sagor, utan han är här och vill tala med dig personligt här och nu. I Zakaria 9 och verserna 9-10. Zakaria är en profet i Gamla testamentet. Han kommer och talar Guds ord in i ett folk som på många sätt har vänt honom ryggen. Vi är ungefär 500 år före att Jesus han kommer. Och i Zakaria så kommer här ett profetiskt tilltal. Ett profetiskt tilltal är både att se vad in i framtiden. Vad finns på Guds hjärta in i framtiden. Men ett profetiskt tilltal är också att se vad finns på Guds hjärta här och nu. Hur ser Gud på mig? Hur ser Gud på dig? Det är också ett profetiskt tilltal. Och vi bör söka det profetiska som församling. Till och med Bibeln uppmanar oss, Paulus uppmanar oss, framförallt så bör ni söka det profetiska. Alltså att se vad finns på Guds hjärta för mig. Hur ser Gud på mig? Hur ser han på mig här och nu? Zakaria talar profetiskt om Jesus Kristus, konungen som ska komma. Och han börjar med att säga, ropa ut.
Halleluja!
I jubel, dotter Sion, ropa ut. Och där tänker jag, jag har precis befunnit mig i Stockholm på Idol. Är det någon som vet vad Idol är för någonting? Någon, vet ni inte vad Idol är? Ja, ska ni vara så för... Nej, vi tittar inte på tv på fredagarna utan vi ber och fastar. Ja, okej. Vi var där och fick, jag och min dotter var där och fick se när de spelade in Idol och liksom så här. Och det var woohoo, så här verkligen. Och ös på för att man skulle heja på de som skulle liksom tävla. Och man var ju glad, det var musik och jubel och sådär. Jag vet inte om någon av er har varit på någon fotbollsmatch eller någon hockeymatch någon gång i ert liv. En härligt. I Ängelholm där jag har bott de senaste 15 åren så finns det ett jättebra lag som heter Rögle. Ja, precis. Inom hockeyn. Och den klacken är känd bland annat för att min före detta kollega som också är präst som i EFS-kyrkan Ängelholm, han fanns med väldigt gediget in i den här Rögle-klacken. Och man visste när det hade varit match när han skulle predika dagen efter för han var helt hes. Han har skrikit liksom så. Och där tänker jag, det som Jesus kommer till oss med i våra liv är mycket större än några få timmars stjärnglans i Idol. Eller att jag skulle bli känd. Till och med Madonna, till och med Michael Jackson kommer en dag att falna av för vem Jesus Kristus är. Om jag kan jubla över de här idolerna, varför kan jag sitta det så långt inne i oss att jubla över Jesus Kristus, konungen som kommer till oss? Och jag tänker att när jag varit på hockeymatcher eller på fotbollsmatcher och jag står, wow, jag vill inte spara mig, jag vill liksom inte ha mitt högsta jubel, min största glädje, vill jag inte spara till någon konsert som kan vara jättebra men som faktiskt falnar av, eller någon hockeymatch eller någon fotbollsmatch som är fantastiskt att det springer massa människor efter en liten rund boll eller efter en liten puck. Det är ju jätte wow, vi ska ju verkligen jubla. Men vårt jubel, vårt djupaste jubel, mitt djupaste jubel får inte gå någon annanstans än till Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag tror vi många gånger behöver bli befriade i våra församlingar över att faktiskt få lov att jubla och dansa över att inte bara det att jag har fått min synd förlåten utan att jag har en evighet att vänta. Att när jag tar mitt sista andetag här så är det inte slut utan jag ska få möta Jesus Kristus som har friköpt mig. Där det står att till och med att mitt namn är skrivet på hans händer. Och han kommer ta emot mig. Och han kommer göra mig hel. Jag som inte vet vad det är att leva ett liv i helhet. I att ha ett hjärta som är odelat. Honom vill jag ge det största jublet. Och vi kallar det som kyrka och som Guds folk att jubla. Inte över att våra liv är perfekta. Utan jubla över att han har friköpt oss. Och han sitter på Faderns högra sida just nu och manar gott för dig. Och för dig. och för dig och för dig och för dig och säga: kom igen, jag älskar dig, jag ser dig, jag förlåter dig, det är okej. Varje hårstrå på ditt huvud är räknat. Du är min. Och när jag lider på korset så är du för min blick. Det är dig jag ser. Och jag gör det för dig. Och Jesus säger att jag skulle gjort det 1000 gånger om för att friköpa dig. Så talar Zakaria så här och säger: se, din konung kommer till dig. Se, din konung kommer till dig. Där vill jag bara stanna i se. Ser du Jesus? Ser du att han kommer till dig? Detta är det mest grundläggande nummer ett. Och det är att Jesus kommer till dig. Det är det som är evangeliet. Evangelium som betyder glatt budskap, eller hur? Glatt budskap. Och det glada budskapet, det är inte att vi behöver kämpa oss och prestera fram till Jesus. Utan det grundläggande är att Jesus är alltid där först. Han är alltid där först i ditt liv. Han söker dig ständigt. Det är det som är hela den här boken. Det är en enda långt kärleksbrev till dig. Han söker dig. Han söker dig. Han kommer till dig. Vi är så vana vid att tänka att jag måste komma till Jesus. Och, ja, där finns ett liksom, hörde ni, där kom ett skåns riktigt. Ja, ja. Det behöver vi. Därför vi behöver liksom ta ett steg nära Jesus. Men han har alltid varit där först i ditt liv. Alltid. Jesus är alltid först. Och Jesus kommer för att återta den värld som han har skapat. Och för att återta den plats som faktiskt rättmätigt är hans. Nämligen konungens plats. Och när han rider in i Jerusalem och när de här orden från Zakaria som var uttalade 500 år innan, när de liksom säger: se, din konung kommer till dig. När folket ser att han rider in som en kung på en åsna, så är han verkligen kungen. Han är värd att ta emot all vår tillbedjan. Han är den enda som är värd att ta emot all vår tillbedjan. Han kommer för att återta det som är hans. Han kommer för oss till vår lilla värld för att skapa om oss. För att bjuda in oss in i hans stora, mäktiga värld. Det finns ett jättespännande citat i Narnia. Narnia som är där barnen får möta Aslan. Som är en bild för Jesus Kristus. Så frågar barnen Aslan som är kung, så frågar de, ja men är inte Aslan farlig? Han är ett lejon. Och så svarar de: jo, det är klart att han är farlig, för han är kung, men han är god. Men han är god. Och Jesus Kristus är konungen som är god, lejonet av Juda. När vi bygger vår tillit och vår tro på prestation, vare sig det handlar om en prestation som är andlig och över känslomässiga upplevelser, eller om vi bygger vår prestation på livaktig verksamhet som ska upprätthålla oss, det leder egentligen bara fram till en trötthet i våra liv. Bara fram till en trötthet. Gud är ingen, konungen är ingen stum avgud som vi måste hålla vid liv. Utan vi kommer till den levande guden. Och han kommer med liv till oss. Han kommer med liv. Så det handlar mycket mer om mottaglighet än metoder. Hänger ni med på den? Vi är på se. Ser du konungen som kommer till dig? Är du mottaglig? Det handlar inte om metoder. I första Johannesbrevet så säger Johannes så här i vers 4, eller kapitel 4. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och utgett sin son till försoningsoffer för dig och mig. Kärleken börjar långt innan du ens kan stava till ordet kärlek eller ens till ordet Gud. Så, ser du konungen som kommer till dig? Hur ser du? Vi har fått 2 stycken gåvor. Vi har många olika gåvor, men framförallt kanske 2 stycken gåvor som vi behöver ta tillvara på i vårt liv för att vi ska kunna se Jesus när han kommer till oss. Det första som jag vill lyfta fram är gudstjänsten. I gudstjänsten så får vi lov att så kan vi se Jesus, uppleva honom. En gudstjänst ska vara relevant, och är den relevant för Östersund idag? Det kan vi fråga oss. Gudstjänst ska vara relevant, ska vara ett levande ord, ett verksamt talat rakt in i våra liv. För vem som helst som bor i Östersund med omnejd. Men ska vara en gudstjänst ska vara fylld med konungens närvaro. Vi kallar det för att ära och tillbe honom. En gudstjänst ska varken konsumeras eller recenseras. Utan det handlar om att ära och tillbe honom. Att ta emot honom. Det ska inte recenseras som ett billigt vin. 3 solar utav 5. Eller någon dålig actionfilm. Det var så där den här gudstjänsten idag. Det handlar om att ta emot. Att vara mottaglig. Det är klart att vi kan utvärdera, och är det relevant. Men det handlar om att möta andra människor som också längtar efter att få möta den levande guden. För det är väl det vi längtar efter, eller? Annars kan man ju vara hemma och sova och äta pannkakor eller någonting annat nyttigt. Vi längtar väl efter att möta den levande guden. Det är väl därför vi är här vecka efter vecka. Att möta Jesus. Det är därför jag är här. Och det är därför som människor som aldrig ens har ägnat Gud en tanke faktiskt kan få bli berörda utav Gud i en gudstjänst. Det händer idag i Sverige idag. Det händer idag i Sverige idag. Så det andra som jag vill säga, hur ser vi Jesus? Hur kan vi uppleva konungen? Jo, det andra är ordet. Genom Bibeln. Genom ordet. Den här fantastiska. Och oj, vad vi kämpar med vår lust till bibelordet. Är det någon här inne som bara känner att jag läser Bibeln för mycket? Alltså? Ni får be för mig. Alltså. Jag måste tagga ner. Det går över styr här. Jag kan inte så kontrollera mig. Va? Vi kämpar med vår lust till ordet. Varför? Jo, därför att vi har gjort den här boken till en informationskälla. När det handlar om att möta den levande guden, att han inbjuder oss till en relation. Den här boken blir jättetråkig om jag läser den utifrån att nu ska jag skaffa information. Vi lever i ett informationssamhälle. Det överflödar ju oss. Vi är så trötta på mejl och Facebook och pling och mobilen. Och man ska ha koll på barnens träningar och man ska stå i kiosken och det är där och jobbet och så vidare. Ett enorm information och nyheter som bara flödar över oss. Och så mitt i allt detta så ska jag läsa Bibeln också och ta in ännu mer information i den här hjärnan som ibland känns alldeles överhettad. Men det här är inte en informationsbok. Utan den här boken, att få lust till den här boken. Det får vi ju när vi inser att det här, det är att bjuda in till en relation med den levande guden. Det här är en bok som jag läser och där jag får möta honom och bli befriad. Det här är en bok som jag läser för att bli förvandlad. För att bli förvandlad och förändrad. Det är därför jag läser Bibeln. Det är för att när jag läser den så är det som om Gud talar rakt in i mitt hjärta. In i mitt liv. Marielle, jag har friköpt dig. Inte med guld och dyrbara stenar. Utan med min sons dyrbara blod. Och så är oh, wow. Fantastiskt. Det här är ett helande möte. Att läsa Bibeln. Och det räcker med ett ord. att få läsa att segern är given också över min synd. Att få komma ut i frihet. Och jag tror att vi behöver ha någonting som två ord som när vi läser Bibeln. Det här kan du ta med dig hem. Nämligen en helig lekfullhet när vi läser Bibeln. Läs Bibeln utifrån den utgångspunkten. En helig lekfullhet. Vi läser så ofta. Jag var på betasamling här i veckan. Och där de var jättebra frågor. Och det var någon som sa, varför är Jesus så arg? Undrar de. Varför är Jesus så arg när han säger det här? Och så bara läste vi Bibeln. Men han är inte alls arg. Var står det att han är arg någonstans? Nej, det står ingenstans att han är arg. Men man kan ha den bilden av att Jesus är så arg. Så lägg in istället att Jesus säger det med glimten i ögat. Hur blir det här bibelordet då? Wow! Det blir helt fantastiskt. Men att Jesus kan ha glimten i ögat. Ja, det kan han. Han är den mest levande och glada och gladlynta människa som någonsin har gått i ett par sandaler. Därför att han vet hur det är att vara fullständigt hel. Hela hans liv var överflödas utav glädje. Och så ser man ibland utifrån hans lärjungar hur de ja, kanske mer är fyllda utav sorg. Mm. Så kommer han, se han kommer. Se din konung kommer till dig. Och så står det i ringhet, i ödmjukhet, i enkelhet. Ibland så skulle jag önska att Jesus hade en annan ledarprofil än den han faktiskt har. För Jesus kommer i ödmjukhet, mildhet och enkelhet. Men ibland skulle jag önska att han kunde vara lite skarpare mot mina vänner som inte känner honom. Kan du inte bara komma och bara buff, liksom, brr, så här, kom igen. Och lite i mitt liv också. Men så kommer han i enkelhet, ödmjuk och ringhet. Risken är stor att vi missar honom därför att han är så ödmjuk. Men han har valt att ge upp och komma i ödmjukhet. Och han visar på en makt som är utifrån något helt annat än den vi ofta eftersträvar och söker. Och så kommer han, vad kommer han på, vad rider han på? Jo, han rider på en åsna. Och vi tycker att det är exotiskt, eller hur? Idag så kan man ju betala, man kan åka till något varmt land och så betalar man jättemycket och så får man åka på en åsna runt omkring någonstans och så tar man ett kort. Och så tittar här satt jag på en åsna, så sätter man upp det på väggen. Jätteexotiskt. Men på den här tiden så var åsnan alldaglig, vanlig, jättevanlig. Typ Volvo 7. En sån här Volvo, vad heter det? V70. Så, typ så, en sån. Alltså, de är jättefina, men... Eller en Volvo 2. Alltså alldaglig, enkel. Eller, det är så många som skrattade åt mig att jag skulle flytta till Jämtland. Så, men i Jämtland, då menar man mycket... I Jämtland så går man i rejäla skor, eller hur? Alltså för att det är halt, märker man ju här ute. Vi var ute och gick här i veckan, jag och teamarna. Och så gick jag omkring i mina små högklackade skor. Och så kom de, vill du ha hjälp tanten? Sa de, för jag stapplade liksom fram. Och Johannes sa att, jag vet inte om han, jag ska ta upp det med honom. Johannes sa till mig, alltså damer i din ålder, de har broddar här uppe. Så bara, vadå är min ålder? Va? Vad menar han? Nåväl, när jag flyttade upp här och hade packat min väska. När jag kom upp till Holland i augusti. Och jag hade packat min väska. Och så tog jag fram, så hade jag ungefär 6 par skor med mig. Och jag radade upp dem och jag bara skrattade. För vet ni vad jag har tagit med mig? Jag har tagit med mig tunna sandaler och högklackade skor. Och jag flyttar liksom ut till fjällen. Vem går i högklackat och tunna sandaler? I Jämtland, det gör man ju inte. Så tänkte jag, kommer inte överleva liksom ett halvår här. En björn kommer att äta upp mig eller någonting. Jag struttar omkring i mina högklackar ute på fjället. Så. Men det finns hopp. Här så går man ju i ett par rejäla skor. Gärna 10 år gamla liksom, med broddar. Och det är som om Jesus, han kommer Inte med några högklackade lackskor, utan han kommer i ett par rejäla vandringsskor. Alltså väldigt vanligt, alldagligt. Det är vad åsnan är som han rider på. Åsnan som bär Jesus. Man tror att åsnan var det första djur som faktiskt kom i människans tjänst. Det är litet, oansenligt och orkar bära mycket. Och du och jag, vi är kallade att vara åsnor. Hej din åsna. Vi är kallade att bära Jesus. Du och jag. Att vara åsnor. Att bära Jesus. Och Jesus behöver sin åsna. Han behöver sin åsna. I Matteus 21 så står det att de går och hämtar åsnan, gör honom fri, för han står bunden där borta. Och jag tror att vi är många här inne som är bundna i olika saker. Och där Jesus säger, jag vill göra dig fri och jag vill att du bär mig ut till en värld som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Jag tror att vi är alldeles för få i Sverige som bär Jesus. Vi har alldeles för få åsnor i vårt land. Och vi behöver få ett upprättande i det. Ibland kan man fundera på också om vi som kyrka bär Jesus till människor eller skymmer Jesus för människor. Se, din konung kommer till dig. Glad första advent. Vill du ta emot honom? Se, din konung kommer till dig. Till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna. Vi ska få vara en stund i lovsång nu. Och tillbedjan. Och vi ska också få möjlighet, du får möjlighet att ta emot personlig förbön. För det första så tror jag att vi behöver be för varandra om att få lust till ordet. Så att vi kan se Jesus när han kommer till oss. Och vi och jag vill gärna be för dig om att få lust till ordet. Att få bort att det är en informationskanal och istället få vara en relationsbok. En relation där jag möter honom. Sen tror jag också att du finns här. Som under veckan framöver har någonting som du nästan känns oöverstigligt för dig. Du har ett stort berg framför dig i veckan. Och vi vill gärna be för dig. Vad det än kan vara. Vi har sjungit en psalm som heter Bered en väg för Herren. Berg sjunker ned och djup står upp. Va? Och jag tror att det handlar om i våra liv. Berg, vi kan ha berg framför oss, va? Men bered en väg för Herren i ditt hjärta så att bergen i våra liv kan få sjunka ner. Djupen i våra liv där vi ibland bara känner, jag är så djupt nere, kommer jag någonsin att komma upp? Bered en väg för Herren så att han kan få lyfta ditt djup. Så att han kan få lyfta ditt djup. Och så tror jag också att vi behöver be om att åsnor får bli förlösta här idag i den här församlingen. Människor som är villiga att gå med och bära Jesus till andra människor. Du som ska leda lovsång, vill du sätta dig? Vi kommer vara här framme och be, och det kommer inte vara en jättelång stund, för ni vet vi behöver dricka kaffe och så vidare. Så det är liksom nu direkt kom och få förbön. Och jag tänker att förbön är lite grann som att ta emot nattvard. Att ta emot brödet och vinet, det gör vi ju alla, eller hur? De flesta utav oss. Och på samma sätt är det när man går och får personlig förbön. Det är inte de som är allra sämst illa däran som går och får förbön. Eller de som är jätteandliga som går och får förbön. Utan det är vi alla. För när vi går och får förbön så går jag till en annan människa. Precis som när vi tar emot nattvard så går vi till en annan människa. Och så får jag ta emot brödet och vinet i mina händer, eller hur? Ta emot brödet och så doppar jag i vinet och så tar jag emot. På samma sätt är det när vi kommer och får förbön. Jag går till en annan människa som lägger sin hand på mig på ett enkelt sätt. Och där jag får ta emot Jesus. Så enkelt är det. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du talade till Zakaria för många år sedan. Där du talade om att en konung ska komma. Som ska göra slut på oro, som ska göra slut på synd, som ska göra slut på död. Och så kommer Jesus. Och han rider in i Jerusalem. Och han uppfyller det som du talade till Zakaria. Att konungen kommer till oss. Och han kommer inte som en stor härförare, utan han kommer som en enkel konung. Ödmjuk i ringhet. Och han kommer för att ge sitt liv för varje människa. Och nu vill vi ge våra liv till dig, Jesus. Vare sig det är för första gången eller för hundrade gången. Vi vill säga kom, Herre Jesus. Kom in i mitt liv. Tack för att du alltid är där först. För att du alltid är den som söker mig först. Som ropar mitt namn först. Innan jag ens kan stava till dig. Herre, nu vill vi möta dig. Vi vill inte gå härifrån utan att ha fått ett tilltal ifrån dig. Att du viskar vårt namn. Att du lättar vår börda. Kom helige ande. Kom helige ande. Vi ställer oss upp för att göra det lättare för människor att komma fram till förbön.